Texten idag hämtar jag från matsedeln för Mölndals kommunskolor. Veckan som gick serverades det måndag ris, kinesisk köttgryta. Tisdag potatis, rökt makrillfilé, dillsås, alternativ strömming. Onsdag raggmunk, råkost, sylt. Fredag, spaghetti, köttfärssås, ketchup. Och fredag, ris, kaliforniasallad med kassler, majonnässås. Det är faktiskt så att det vattnas i munnen på mig. Jag tycker inte att det låter så illa. Och det tror jag heller inte att den stora majoriteten av Göteborgsregionens ungdomar heller tycker. Det är fin mat som serveras. Men ändå var det så att en dag när man serverade kalops på en av våra skolor här i Göteborg, så följde en del av eleverna alls inte i smaken. De började kasta maten och smeta med den och ropa ut sitt ogillande med nedsättande omdömen. De kallade den för spyor, för grismat och hundträck. Och överöste också bespisningspersonalen med en massa glåpord. Och det var inte första gången, sa man. Och kanske heller inte enda skolan, jag vet inte. Jag hoppas det, visserligen. Man har också varit bekymrad, vet jag i alla fall, på många skolor över de stora kvantiteterna mat som dagligen måste slängas. Det var en så annorlunda scen som utspelades för mig när jag framför tvn en kväll här satt och såg ett reportage ifrån det svältdrabbade Sudan. Ett stort flyktingläger. Under lång tid hade inga förnödenheter nått fram, men nu hade det kommit en sändning. Och därför kunde man under en kort tid ordna så att man åtminstone fick ett mål om dagen. Tusentals barn dör annars i svält varje dag. Och då visar man från ett ställe hur man liksom samlade barnen i en stor skara, och så hade man en massa matkäll som man radade upp i långa rader, och så gick man och portionerade ut en liten skvätt välling i varje sån här skål. Och barnen, det var svårt att hålla dem tillbaka förstås, men inte förrän på en given signal så fick de störta sig fram och kasta sig över de här matskålarna och nästan trampa ner varandra i jakten på några klunkar välling för att stilla något av sin hunger den dag. När jag såg det så blev jag djupgripen, och jag skämdes över att det ändå i svenska skolor finns barn och tonåringar som visar ett sånt förakt mot det som man så frikostigt serverar dem. Jag menar naturligtvis inte att det gäller alla barn, men just detta att det ändå förekommer ett förakt för det dagliga brödet, det är någonting mycket allvarligt. Och jag menar inte alls att det förekommer enbart kanske i skolmiljön. Det kanske finns i hemmen också och på andra ställen. Och jag tror att det är ett mycket allvarligt symptom på att någonting har gått snett i det samhälle som vi har försökt skapa. Eller hur ska en kristen se på maten? Finns det en kristen syn på till exempel skolmaten eller middagen som står och väntar snart där hemma, frukosten som du väl redan har ätit idag? Det gör verkligen det. När Jesus lärde sina lärjungar hur de skulle bedja, så bjöd han dem också att bedja: vårt dagliga bröd giv oss idag. Och bara den bönefrasen har verkligen mycket att säga oss om hur vi bör förhålla oss till maten på bordet. Och till det ska jag snart återkomma igen. Men låt mig först försöka se vad Bibeln i stort har att säga om detta som vi kanske tycker är trivialiteter. Det här matsedeln som jag just har läst upp, det är väl ingenting att besvära Gud om och tala med Gud eller blanda in Gud i. Men ändå är det så att såna här saker upptar en väldigt stor del av vår tid. Även om vi vet att Gud har skapat oss till sin avbild, så är vi samtidigt skapade till biologiska varelser. Eller hur? med fysiska kroppar som behöver näringstillförsel ständigt och regelbundet för sin existens. Vi är alltså skapade med ett behov av mat, eller hur? Och redan innan människan skapelse så var hennes behov i det här avseendet väl tillgodosett av Gud, skaparen. Hans första gåva liksom till människan i skapelsens morgon vittnade om Guds godhet och generositet. En underbart vacker lustgård stod där, full utav fröbärande örter och fruktbärande träd som skulle tjäna till människans föda. Och det borde givetvis framkalla tacksamhet ifrån människan till Gud, en sådan god Gud. Och att tacka Gud för maten, det är egentligen en helt given plikt för oss som människor. Att inte tacka Gud för maten är egentligen en skam. Att tacka Gud för maten är att erkänna hans godhet och att erkänna att maten kommer till oss som en gåva från Gud. Det uttrycker ju själva bönen, giv oss idag. Alltså det är en gåva som vi förväntar oss i så fall. Har du tänkt på att när människan ifrågasatte Guds godhet och föll i synd, så hade det delvis med hennes ätande och med mat och föda att göra. Man kan säga att det var då första gången i historien som mat och ätande missbrukades. Och det fick ödesdigra konsekvenser. Syndafallet innebar ju att marken blev förbannad för människans skull. Marken skulle visserligen också i fortsättningen kunna ge gröda så att människan skulle kunna odla och utvinna sin föda. Men det skulle nu innebära hårt arbete, svett och möda att få maten på bordet. Och så gäller lagen än idag. Utan arbete, ingen mat. Någonstans måste arbetet ske för att maten ska stå på bordet. Eller hur? I ditt andete svett ska du äta ditt bröd. Ja, så är det. Efter syndafloden gavs människan också rätten att livnära sig på animalföda. Rätten. Inte att hon måste göra det. Men möjligen var det då så att proteinbristen hade blivit stor på grund av syndaflodens förödelse över jorden. Genom hela Bibeln så framställs Gud såsom angelägen om att möta de här behoven. De här behoven är ingenting att skämmas för. Det är någonting vi är skapade med och vi måste respektera. Och vi kan inte vara som den snåle bonden som försökte vänja sin häst av med att äta. Hästen dog efter några veckor, men han trodde han kunde vara ekonomisk. Termen bröd står som en symbol inte bara för limpan och brödet rent bokstavligt, utan som en symbol för människans livsvillkor, det vill säga allt det som vi behöver för vårt livsuppehälle. Gud har också använt brödsymbolen, och det här tycker jag är intressant, för att uppenbara mycket av sin frälsningsplan. Josef, kommer du ihåg, som under märkliga omständigheter av sina bröder blev såld till Egypten för att de ville bli av med honom. Men där kom han till hög ställning vid faraos hov och blev en förvaltare av livsmedel och kom så att bli en räddare för, ja, kanske miljontals människor. Senare var det ju en hungersnöd, det vill säga brist på bröd i Kanans land, som gjorde att Jakob och de 11 sönerna, de övriga, fick också flytta ner till Egypten med sina familjer. Och efter 400 år så har du ett helt folk, Israels folk, som bildades liksom där nere. Och när Gud sedan förde ut det här folket ur Egyptens fångenskap och träldom och in i den 40-åriga ökenvandringen, så försörjde han dem dagligen med bröd från himlen, som det egentligen var, men som det kallades manna. Det är för att när man såg det så sa man på hebreiska manna, vilket betyder vad är det här, med stor förvåning alltså. Och så fick det heta manna, och han försörjde den på det här sättet. Och för att man nu skulle minnas denna underbara befrielse ut ur Egypten, så skulle man varje år äta, man skulle ha en måltid, man skulle äta påskalammet och man skulle äta osyrat bröd en hel vecka. Du ser hur Gud har använt måltiden för att förmedla andliga sanningar och påminna oss om andliga sanningar. I tabernaklets heliga rum stod också ett skådebrödsbord där det ständigt skulle ligga bröd, som en ständig påminnelse till Israel om att Gud är trofast. Han uppehåller dem med sin nåd och sin trofasthet och ser till deras behov. Och när Gud gav Israel sina lagar vid Sinai berg Och lovade bland annat, så lovade han bland annat att om de lydde hans ord och vandrade inför honom i kärlek och älskade honom, så skulle han också ge gynnsamma villkor för folket att kunna utvinna sitt bröd. Det skulle regna, det skulle komma sol i rätt tid och så vidare, och man skulle få säd till fyllest. Men om man inte vandrade på Guds vägar, så skulle Gud liksom stänga himlen. Regnet skulle förhållas dem, och det skulle inte kunna växa, och man skulle inte kunna få bröd. Därför var hungersnöden för Israels folk åtminstone alltid ett tecken på att någonting hade gått snett i deras relation med Gud. Men Guds folk insåg alltså alltid att Gud, skaparen och uppehållaren, det var han som gav föda till alla levande varelser. David skriver i psalm 145: allas ögon väntar efter dig, Herre, för att du ska ge dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med din nåd. Och så existerar jorden än idag. Det är faktiskt så att ett av Guds sätt att tala till oss är just detta, att han ger oss mat dagligen. Mat. Bröd finns det. Mjölk finns det. Ingen av oss har behövt lägga sig hungrig och svältande, skulle jag tro, någon gång under vårt liv, vi som har bott i detta land. Vad vill Gud säga med detta? Att han är en god Gud. Paulus säger vid ett tillfälle på sin första missionsresa till människor som inte kände Gud, att den Gud han predikade ändå inte hade låtit sig vara utan vittnesbörd. Ty han har bevisat er välgärningar, säger han, i det att han har givit er regn och fruktbara tider från himlen, och så vederkvickt era hjärtan med mat och glädje. Var kommer maten och glädjen ifrån? Ifrån Gud. Och det är inte bara så att Gud har gett oss en förmåga att tillgodogöra oss maten, det vill säga att tugga och svälja den, och så tar matsmältningsapparaten över det hela, och så kommer blodet och tar upp näringen och skickar ut den i cellen, och så fungerar alltihop så fantastiskt utan att vi ens behöver tänka på det. Det har Gud ordnat. Men dessutom har han ordnat det så att vi är skapade med luktsinnen och smaksinnen, så att vi kan njuta av maten. Till skillnad från djuren så tillreder ju vi vår mat för att göra den så smakfull som möjligt. Och det är alla kockars och husmödrars ära att den mat de serverar ska smaka så väl som möjligt. Och så har matlagningens konst uppstått. Det är en Guds gåva, har du tänkt på det? Det är en Guds gåva, som predikarens bok säger. Vem kan äta och vem kan njuta mig förutan, säger Herren. Om någon kan äta och dricka och njuta vad gott är under all sin möda, så är detta en Guds gåva. Det är inte så många som tänker på det när de tar in sin mat och känner hur gott det är och äter sig mätta. Inte en tanke går till honom som gav henne gåvan att både få äta och njuta av maten. Kom ihåg att mannat som de fick de där 40 åren, om det står det faktiskt att det var mycket välsmakande. Vet du, det står att det smakade som semla med honung. Någonting gott alltså. När Jesus vandrade här på jorden så deltog han ofta i måltidsgemenskapens glädje. Ja, så till den grad att man anklagade honom för att vara en frossare och vindrinkare. Naturligtvis grava överdrifter. Men han älskade att sitta ner, ja, man låg ju ner med människor, vilka det än var, och äta och dricka och trivas omkring måltidsstunden. Och det var ett sätt för Jesus att få kontakt med människor och umgås med människor. Jesus fann det till och med lämpligt att använda måltiden som en bild på frälsningens rika gemenskap med Jesus Kristus. Han säger i Uppenbarelseboken: om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Vi ska ha fest tillsammans. Det är frälsning det. Det är fest. Och han använder också det stora gästabudet som en liknelse på frälsningen, till vilka många inbjöds. Jag återkommer till det. Jag vill bara säga också, det är heller ingen slump att Jesus valde just en enkel måltid att förkunna försoningens underbara djup. nämligen nattvardsfirandet. Eller det som den tidiga kristna församlingen kallade för brödsbrytelsen, som man alltid avslutade sina kärleksmåltider med. Om Jesus står det att han tog ett bröd, tackade Gud och bröt det. Om allt det här är sant, om matens ursprung och betydelse, då borde vi naturligtvis, som det 20:e århundradets människor också, hysa högsta tänkbara respekt och vördnad för maten. Man slänger inte mat, man talar inte nedsättande om mat. Man kan tycka att mat smakar olika gott naturligtvis, men man måste ändå kvarhålla denna höga respekt och syn på födan som ändå är oss unnad att få varje dag. När vi vet att det är så många på denna jord som inte har det så, inte minst på grund av det. Att tala nedlåtande om maten, om den mänskliga födan, det är att tala nedlåtande om den evige Gudens goda gåvor. Så var försiktig. Utgångspunkten i Herrens bön om det dagliga brödet, det är faktiskt att det inte alldeles är alldeles självklart tydligen att det ska finnas mat eller bröd på bordet varje dag. Det tycks man tyvärr utgå ifrån i vårt land. Självklart. Vad står det på matsedeln idag? In på restaurangen, fram med maten. Varför ska vi vänta så länge? Och ungarna rusar in i bambasalen och tar naturligtvis det för självklart att det ska finnas mat. Och helst mat som de tycker bra om förstås. Ja, det vill vi ju alla. Ändå så är det så många som missnöjt skjuter maten ifrån sig och rynkar på näsan. Och det passar inte. Men vad lär oss då Herrens bön? Jo, att också i vårt böneliv så bör det avspeglas vad som vi sätter först i våra liv. Kom ihåg hur den här bönen börjar. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Alltså att man först är upp dagen med Guds angelägenheter. Herrens bön uttrycker den prioriteringen, men visar också på en underbar balans mellan det som gäller Gud och hans angelägenheter och det som gäller våra vanliga vardagliga behov. Det är alltså inte förbjudet att i nästa fras bedja: och Gud, ge oss vad vi behöver. Först kommer omsorgen om Guds namns ära, om Guds rik och Guds vilja. Sen kommer mänskliga behoven, våra fysiska, ja också våra andliga behov, som vi ska se nästa gång. Och det är helt i enlighet med vad Jesus i övrigt undervisar om i sin bergspredikan. Sök först Guds rike. Sök först Guds rike. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska också allt det här andra tillfalla er. Naturligtvis. Men ha en rätt ordning i era liv. Om vi inte sätter Guds rike först, om vi inte söker Guds rike, om vi inte är intresserade av Guds vilja och att hans vilja ska ske på jorden och i våra enskilda liv, med vilken rätt kan vi då komma och säga: Gud, möt mina behov? Jag tror att vi måste ha en längtan efter att Guds rik och Guds vilja ska komma och ske i våra liv, för att vi med frimodighet ska också kunna bedja: Gud, du ser vad jag har för behov. Du tänker väl på mig? Ja, det gör han. Men det faktum att Jesus lärde oss att bedja: giv oss vårt dagliga bröd, det visar att Gud faktiskt bryr sig om våra dagliga behov. Bröd, som jag sa, står för allt vårt livsuppehälle. För mat, för dryck, för kläder, för hem och husrum och allt det som vi behöver för vår existens. Jesu bespisningsunder visar att Gud är angelägen om våra behov. Han vill inte att de skulle gå därifrån hungriga. Han sa: tänk om de blir så trötta att de uppgivas på vägen. Nej, vi måste ge dem mat. Och så sker detta fantastiska under. När 5000 äter och blir mätta och det blir mat över. Ingen behövde gå hem hungrig när Jesus hade sett till deras behov. Vi kanske tycker att det här är att besvära Gud med trivialiteter. Men faktum är att om vi inte får de här grundläggande behoven mötta i våra liv, så kan vi heller inte fungera som människor och njuta av andra saker i livet. Har du tänkt på det? Eller det kanske inte vi har erfarit någon gång. Men den som fryser så han skakar är knappast i stånd att sitta ner och njuta av en Beethoven-symfoni. Och om man har en skrikande, hungrande mage, så kan man inte gärna gå omkring och njuta av konsten på museet. Den tyske prästen Helmut Tillich säger i en predikan: bland Stuttgarts ruiner under andra världskriget, brinnande världskrig, att när flyglarmet går en kall vinterdag, vem skulle då inte välja att ta med sig en varm rock ner i skyddsrummet framför en aldrig så älskad diktsamling? Så det finns en viss rangordning i de här behoven. Det finns ett visst grundläggande behov som människan har, som måste mötas först liksom. Och faktum är att kanske 90% av vår vardag består av små saker och trivialiteter. En väckarklocka som ska ställas och som ska ringa. Tvättning, handla, laga mat, äta, arbeta, sova, köpa kläder, städa, passa tider, vänta på spårvagn, vänta på buss, åka spårvagn, åka buss, försöka hitta en bra plats på spårvagnen och bussen. Gå till tandläkaren, vänta på att tandläkaren ska ha tid med mig. Diska, laga bilen, sköta trädgården, sköta bank- och postärenden, ta hand om ungarna, tänka på pengar och budget. Ja, det är ju detta som vår vardag är full av. Och det bryr sig Gud om. Det är inte att det är en ohelig del av våra liv. Och så kommer den här lilla timmen på söndag, vi sitter i kyrkan och är andliga. Med allt vårt liv är Guds intresse. Så med alla de här alldagliga tingen får vi faktiskt tala med Gud om. Han vill bli delaktig i de här små tingen, i små sakerna i ditt och mitt liv. Och om vi inte gör det, alltså blandar in Gud i de här små sakerna, så kan det hända att de här sakerna, fast de i sig själv inte är onda, kan bli någonting som håller oss borta från Gud. Har du tänkt på det? Precis som i liknelsen om det där stora gästabudet. När inbjudan gick ut, säger Jesus, så var det 3 stycken åtminstone som hade ursäkter att komma med. De hade inte tid att komma. En hade köpt en åker, en hade köpt ett par oxar. I vår tid skulle det ha varit en bil naturligtvis, som man var tvungen att greja och fixa och dona med och prova och se hur bra den gick och så vidare. Och en tredje hade gift sig. Och det är klart, då har man ju inte tid. Man har gift sig, man har skapat familj, gudstjänst. Nej, vi har inte tid. Vet du att vi ska göra räkenskap en dag? Och om vi inte blandar in Gud i allt det här smått som vi sysslar med och har i vardagen över oss, så blir vi så lätt upptagna av det istället. Istället för Gud. Att vi varken har tid för Gud eller gudstjänsterna längre. Och ändå är det Gud som har gett oss själva tiden. Den tid som du har. En gåva från Gud. Jag tror alltså inte bara att vi ska se det som en möjlighet att få be Gud om våra vardagliga saker, utan det är en nödvändighet att vi gör det. Att vi blandar in Gud i allt det här. Det är nödvändigt. Så att vi inte får en fel livsinriktning, utan vi känner att Gud är med i allt det här som jag sysslar med på min vardag. Ja visst, på jobbet. Jag kan be till Gud när jag sitter och bläddrar mina papper och ber att han ska leda mig i mina små arbetsuppgifter. I allt ska vi blanda in honom, så det blir heligt det vi gör. Och då är vi också naturligare, tror jag, att säga: ja, nu är det söndag, nu går vi till gudstjänst, nu är vi med och tjänar i Guds rike på andra sätt också. Gud vill inte att vi ska prisa honom på bekostnad av att vi förtränger de här behoven. Det vill säga, ibland så försöker vi vara så andliga kanske att vi inte ska tala om för Gud vilka behov vi egentligen har. Utan vi ska ju bara prisa och lova honom. Va? Men här visar ju den här bönen på att det är faktiskt legitimt att be Gud om bröd på bordet. Vi är faktiskt välkomna att lägga fram allt inför vår himmelske fader. Tandverken som plågar dig. Och som du tycker, ska jag be Gud om sånt? Ja visst. Han är villig att möta våra behov, att höra våra behov. Jesus liknar ju vår bön vid ett barn som kommer till sin far. Och Jesus säger: finns det någon bland er som, om hans son kommer och ber om bröd, ger honom sten istället? Eller som kommer och ber om en fisk, ger honom en orm istället? Nej, naturligtvis inte. Och om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, Ska då inte er fader som är i himmelen ge det som är gott åt den som behöver det? Det är alltså utgångspunkten när vi kommer till Gud med våra små bekymmer. Vi behöver inte förställa oss och spela överandliga eller låtsas som om inte livets vardagligheter och bekymmer berör oss. Vi är inga andliga stålmän. Vi är bekymrade kanske redan nu hur det ska bli imorgon på jobbet eller i skolan. Ja, men säg det till Gud då. Vi behöver inte förställa oss. Gud vet ändå vad som rör sig i våra hjärtan, eller hur? Inför honom är vi alla behovets barn. Och inför honom kommer vi och får vi komma med tomma händer. Och han är villig att fylla den med sin nåd. Vi vet inte ens vad vi rätteligen bör bedja om, men han vet vad vi behöver. Det kanske inte ens är det som du tror att du behöver, men han vet. Kom inför honom med dina tomma händer. Giv oss idag, o Gud, vårt dagliga bröd. Det att erkänna att allt som vi behöver, det måste komma från Gud. Vetenskapsmannen kan visserligen forma ett sädeskorn. Jag menar, rent kemiskt så kan han sammansätta det så det får exakt de beståndsdelar som ett riktigt sädeskorn har. Men när han stoppar sitt syntetiska sädeskorn i jorden så händer ingenting. Men när Guds sädeskorn stoppas i jorden så börjar det växa. Det kommer från Gud. Livet och växtkraften kommer från Gud. Det är han som ger oss säd att så ut och bröd att äta. Det betyder inte att vi skulle lägga armarna i kors och tänka, ja, Gud fixar ju allt, vad bra. Som man gjorde efter bespisningsundret. Man kom till Jesus och man ville ha honom till kung. För tänk vad bra, då kan ju han fixa bröd varje dag. Slipper vi gå till Torslanda och jobba och vad vi nu arbetar. Han fixar bröd. Vi bara ber och det sker. Nej, Gud hade menat att du också skulle arbeta. Och även det är att inse sitt beroende av Gud. För det är han som ger arbetsförmågan. Ja, du har väl hört historien om mannen som köpte ett åkerstycke. Det var inte så bra det åkerstycket, men han jobbar med det. Han plockar bort alla stenar. Han börjar gräva och luckra i jorden. Och han börjar plantera så småningom och gödsla och vattna och sköta om denna jordplätt. Så att efter några månader så var det en underbar grönska av blommor och grönsaker. Så kom en vän på besök, en from vän ska vi säga. För när han fick se den här prakten så sa han, är det inte underbart vad Gud kan åstadkomma med en sån här litet stycke mark? Jo visst, sa mannen, men du skulle ha sett hur det såg ut när han hade det själv. Så vi är Guds medarbetare. Vi är Guds medarbetare. Gud ger oss förutsättningarna att utvinna det som vi behöver. Men vi måste själva också gå in i arbetet. Den som säger, jag behöver inte Gud för mitt bröd. Jag förtjänar det genom min egen arm. Jag jobbar. Den människan har inte förstått att han alls inte skulle kunna arbeta om inte Gud i sin nåd bestod honom med hälsa och krafter så att han överhuvudtaget kan röra sig och vakna på morgonen och vara frisk. Allt det kommer från Gud. Några ord till sist. Den här bönen pekar också på måttlighet och förnöjsamhet. Lägg märke till att Jesus säger, giv oss idag vårt dagliga bröd. Det vill säga det som vi behöver för dagen som kommer. Varken mer eller mindre. Jesus lär oss inte att bedja om lyx och överflöd. Jag hörde en gång en förkunnare som tyckte liksom så här. Varför bedja om en folkvagn när man kan bedja om en Jaguar? Och han hade en Jaguar som hade fått av Herren, påstod han. För mig så kändes det väldigt långt ifrån Herrens bön. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Alltså vi har inte från igår nästan vad vi skulle behöva nu, Herre. Men ge oss vad vi behöver idag. Alltså varken mer eller mindre. Måttlighet, förnöjsamhet. När Israels barn samlade in mannat så skulle de bara få samla för vad de behövde den dagen. Kommer du ihåg det? Men en del samlade mer. Ställde in i skafferiet. Nästa morgon luktade illa, förstört av maskar. Det gick inte att spara. Därför att Gud vill att folket skulle lära sig förnöjsamhet och skulle lära sig att ständigt vara beroende av Gud varje dag. Det kanske är svårt i det trygga Sverige att leva ett sådant beroende. Det betyder inte att det skulle vara fel att planera och förbereda sig för en okänd framtid. Tänk vad Josef fick förbereda för 7 år utav svält fick han förbereda för. I Ordspråksboken så uppmanas i så fall den late att gå och ta lärdom av myran. Gå bort till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Myran har ingen första eller tillsyningsman eller chef över sig. Ändå bereder hon om sommaren sin föda och samlar in under skördetiden sin mat. Så det är inte planeringen som sådan som Gud varnar för, utan det är oron och bekymret och ävlan som vi kan känna inför, tänk hur ska det gå. Nej, han säger, lägg fram det för Gud varje dag. Och Ordspråksboken säger också, giv mig ej fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer. Jag kunde annars, om jag blev allt för mätt, förneka dig och säga, vem är Herren? Har du hört den frågan? Eller om jag blev allt för fattig, kunde jag bli en tjuv? Jag kunde förgripa mig på Guds namn. Så måttlighet är bäst. Ge mig inte fattigdom, inte heller rikedom, utan det bröd som jag behöver för dagen. Mina behov, utan att det går till någon överdrift. Så när vi beder Fader vår, så uttrycker vi ett förtroende för Guds trofasthet. Vet du vad kung David sa i slutet av sitt liv? I en psalm. Han säger så här. Jag har varit ung och nu är jag gammal. Men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd. Han hade lagt märke till det här under sitt liv. Och han hade aldrig sett att den människa som verkligen förtröstade på Gud och satt Guds namn först i sitt liv, den människan hade Gud också mött behoven hos. Gud är trofast. Han tänker inte svika dig om du sätter hans rike först. Då kan du med frimodighet bedja, vårt dagliga bröd, giv oss idag. Så vill jag säga, naturligtvis är det så med oss i den här kyrksalen att vi sitter här och har ätit vår frukost, såvida du inte hade förbrott dem till gudstjänsten idag. Gud välsignade att du kom i alla fall i så fall. Men de flesta har nog kastat i sig en frukost och sitter här inte och är hungriga. Men jag tror att vi kan se en annan tillämpning av den här bönen också. Det är sant att det finns många människor som svälter i den här världen. Inte för att det saknas bröd, utan det är för att det är en orättvis fördelning. Jesus ville att vi skulle beröras av det. Och att arbeta för en förändring under tiden som vi skulle bryta vårt bröd åt den hungrige och sända det över vattnen. Det är ett sätt att vara med och svara på bönen, Fader vår, giv oss vårt dagliga bröd, så att det kommer alla till del. Och ändå finns det ett universellt hungerproblem som ingen fördelningspolitik i världen kan åtgärda. Det är ett hungerproblem som inte ens FN kan föra statistik över. Det är en svält som på intet sätt är begränsad till de underutvecklade länderna. Den kanske är mer synlig och förekommande i de industrialiserade och utvecklade länderna. Jag talar om själarnas hunger. För människan lever nämligen inte bara av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun. I en välfödd svensk kan finnas en svältfödd själ som gråter av tomhet och ensamhet fastän magen är full av mat. När moder Teresa var i Sverige såg hon faktiskt en fattigdom som hon inte hade sett i Indien. En själarnas fattigdom. Vad hjälper det då att bordet står dukat med de fetaste rätterna om själen förblir tom även efter festen och den tillfälliga bedövningen som vinet kanske ger? Flotta restauranger med fin mat, men människor som svälter i sin själ. Det är ett gammalt problem faktiskt. Redan profeten Jesaja sa, varför ger ni ut pengar på det som inte är mat, på det som inte är bröd? Varför ger ni ut er inkomst för det som ändå inte kan mätta? Är du bland dem som lever i detta välmående Sverige men ändå känner, jag är inte mätt i min själ, det ropar, jag törstar efter någonting annat? Vet du, det finns bara en som kan släcka din törst. Det finns bara en som kan mätta din hunger. Och han säger i sin underbara kärlek, upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, ni behöver inte ha det. Ni får komma hit och hämta säd och äta. Jag kom hit och hämta säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Detta mustiga bildspråk på att han kan möta din själs djupaste behov. För vad hjälper det dig om du lever hela livet i en välfärdsstat och aldrig behöver gå och lägga dig hungrig, men du ändå missar det viktigaste brödet som finns, nämligen Jesus Kristus, han som sa, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det dagliga brödet, det tjänar endast att uppehålla den här kroppens existens några korta år till. Men sen kan det inte hjälpa dig längre. Men Jesus sa, jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen, och den som äter av det brödet ska leva i evighet. Har du det brödet? Har du Jesus Kristus i ditt liv? Och vad jag önskade att du annars idag skulle ta emot honom, det levande brödet, och finna mättnad för din själ, så att du inte ska behöva vara bland dem som på jorden en gång, som Bibeln säger, ska vara medvetna om att de trots sina mätta magar har missat det viktigaste i livet. Vet du vad det står? Och jag slutar med de orden. Det är genom profeten Amos som Herren säger att dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sända en hunger i landet. Inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Var finns Gud? Vad kan vi få veta om honom och hans vägar? Då ska man driva omkring från hav till hav, från norr och till öster, och färdas hit och dit för att söka efter Herrens ord. Men man ska inte finna det. Man ska inte finna det. Men nu, idag har du hört det. Idag står han där i sin stora kärlek och säger, jag är livets bröd. Kom till mig. Amen. Herre, vi har orsak att tacka dig för dina goda gåvor emot oss. Varje dag så slösar du så kärleksfullt på oss. Och ändå så är det så många av oss som inte ens sänder dig en tacksamhetens tanke, utan så självklart bara äter och njuter som om det vore vår rättighet. Förlåt oss, Gud. Förlåt oss i vår stad, i vårt land, för vår självgodhet och självtillräcklighet. Och hjälp oss att vända oss till dig och bli tacksamma människor. Och nu ber vi särskilt för den som saknar livets bröd. Den man och kvinna i den här gudstjänsten, kanske pojke eller flicka, en tonåring, som inte vet om hon eller han har tagit emot dig som sin frälsare. Just nu ber jag att de ska öppna sitt hjärta för honom som är det levande brödet och få det nya livet. Halleluja. Amen. Amen.